Välkommen till det årliga julaftonsavsnittet med skräckfilmspodcasten Vacancy. Jag heter Erik Nyström.
Och jag heter Magnus Johansson.
Innan jag glömmer bort det tänkte jag bara att jag skulle passa på att flagga för att jag då på Tittar de snackar förmodligen samtidigt som det här avsnittet släpps denna julafton. Så pratar jag och Emil om Exorcisten.
Ja, nice.
Ja, vilken fin dubbelmacka på självaste Jesu födelsedag att roa nice. Sig med.
Mm. Vad tänkte jag på? Kommer ni prata om Michael Mann-filmen? Vad heter det? Ferrari eller vad det är?
Ja, nej. Kommer det en Michael Mann-film?
Ja, den kommer på... Ja, vad blir det? Nu är det julafton. Imorgon, tror jag.
Och är det stora juldag, alltså julhelgsmatinén?
Just det, exakt.
Är du taggad?
Jag blev lite taggad. Jag hörde Adam Driver prata om den.
Är han med i den?
Ja, precis. Mm. Blev lite nyfiken.
Ja.
Oh. Nu är det bara några dagar kvar tills jag får äta godis igen. Det ska bli fantastiskt.
Får du göra det redan mellan dagarna eller måste du vänta till efter det nyår?
Alltså nyårsafton klockan 12 tänker jag att då ska jag äta godis. Men jag har inte druckit cola heller under hela året och den tror jag kanske får ligga kvar faktiskt. Det är inte så häftigt med cola med som jag trodde.
Nej. Yeah. Nej, jag tappade lite smaken för det. För... Ah, skitsamma. Yeah. Vi går vidare nu. Vad är det vi ska... Vad ska vi göra för någonting?
Precis. Som seden är så kommer vi ge varandra julklappar. Och så ser vi på de filmerna och prata om dem.
Exakt.
Yes. Vem börjar öppna?
Jag vill börja öppna.
Ja, yeah, okej.
Okay. Jag har ett jättefint inslaget grönt paket med såna här polkagriskrokar på som det står god julmat på.
Ja, intressant.
I det The Food of the Gods. Nog bland det sista jag trodde att du skulle komma dragandes med. Det här känns ju mer något som jag skulle hitta på. Visst är det en gammal men djurskräckis.
Ja, precis, det är det. Och som se det där så kan jag väl förvarna lite om att djuren kanske inte alla inte blev skadade under inspelningen. Eller åtminstone lite dazed and confused. Men ja, det visste jag ju inte innan jag köpte den till dig.
Nej, men yes. De har ju redan kommit till skada.
Just.
De ja. Får ju inte mer illa av att vi ser filmen.
Nej, just det, precis. Ja, då öppnar jag.
Ja.
Mitt paket här.
Det är inte samma sak, kan jag säga.
Okej, okay, vad skönt. Oj. Jag har fått Alice, som är en film.
Ja.
Yes.
Det är en take på Alice i Underlandet av en tjeckisk arthouse surrealist som heter Jan Svankmajer. Från 88. När var Food of the Gods för den? Jag har inte sett ett årtal på den än.
Ja, precis.
76, kan det stämma?
Det. Mm. Ja, det kan stämma. Ja, vad spännande. Ja, nu ser jag på omslaget. Det är en flicka här som tittar in genom en liten dörr.
Mm.
Just det. Kul. Ja.
Jag har inte sett Food of the Gods, det ska jag säga.
Nej, jag har inte sett den här. Eller hört talas om den.
Nej, det hade inte jag heller gjort bara för några månader sedan. Jag kan inte så här försöka improvisera fram någon koppling mellan dem. Så... Det får vi väl kanske se om vi hittar i efterhand, om vi har lyckats skapa någon.
Just det, exakt. Ja, men ska vi ta och se de här och komma tillbaks alldeles strax?
Det gör vi. It's beginning to look a lot like fishmen everywhere I go. Och nu är vi tillbaka efter att ha sett två stycken filmer.
Yes.
Food of the Gods är ju då något äldre. Så mitt förslag är att vi börjar där.
Det gör vi. Food of the Gods från 76 alltså. I regi av Burt Gordon.
Mm. Eller Burt E. Gordon.
E. Gordon, ja precis.
Alltså med ett I. Eller Burt I kanske man ska säga det om man ska.
Precis.
Han regisserar ju en hel del så här, schlock på 50-talet.
Ja.
Jag kände igen namnet från, jag hade en period för jättelänge sedan där jag såg så här War of the Colossal Beast och liknande. Som han gjorde stora djurfilmer, precis som det här, eller sci-fi-skräck.
Mm, yes.
I svartvitt med mycket män i 50-årsåldern som bara står och pratar. Mm. Och så en lökig specialeffekt däremellan. Var det aktivt val från din sida att välja den här filmen just utifrån att han dog tidigare i år?
Det var det inte, men jag såg det också.
Och att han blev 100.
Just det, ja. Yep.
Han blev jättegammal.
Jo.
Finns det någon story till varför du valde just den här filmen? Varifrån kom idén?
Nej, alltså det var verkligen en gå in på i butiker och försöka hitta någonting som står ut lite grann.
Ja.
Och den här titeln sög till mig och att den är småbaserad på något av H.G. Wells var det som drog ögat. Och egentligen kanske då också omslaget med de kvinna som hänger över en gren och en stor råtta som attackerar henne.
Jag hade vagt hört talas om den, kände till att den fanns och just att det skulle vara stora råttor som var the big bad.
Mm.
Men aldrig någonting jag kommit till att se.
Nej.
Den har väl aldrig varit erkänd som någon bortglömd pärla eller knappt någon bättre än du tror kultstatus, utan kanske snarare en sån här mystery science theater film.
Just det.
Jag tänkte lite grann på någonting vi pratade om för ganska länge sedan på podden som heter den Frogs.
Just det. Mm.
Lite i samma
jo, men det,
anda.
Det lite sköna är ju att den är en 70-talsrulle men med 50-tals sensitivities på något sätt,
ja,
i alla fall
verkligen.
Med de här jätteuppskalade djuren skräcken liksom. Så det var ju spännande i sig. Någonting som jag la märke till i creditslistan är att det är samma fotograf som har gjort Black Christmas.
Oho!
Ja.
Det här är ju då efter Black Christmas, han gick till den här sen.
Just det, ja.
Mm. Vad dricker du för någonting?
Jag dricker lite av min, vad heter Crystal Head-vodka.
Ja, inte straight dock.
Jag groggar lite med en Mountain Dew av allting. Allt.
Kanske att det passar.
Ja,
kanske
exakt. Att det passar. Vi får kalla det en Food of the Gods, helt enkelt. Drink.
Jag dricker någon dubbelbock från Oppegårds som heter Kåre och Bruse.
Ja.
Jag har inte riktigt smakat än. Jag har smuttat på den, jag har inte tänkt på.
Mm.
Säkert ganska söt. Jo, söt, försötad lager är det på något vis.
Ja.
Den är lagrad på konjaksfat.
Ja, nice.
Min
Mountain Dew och vodka var också söt.
Du skulle haft lite Amastura eller vad heter det? Bitter sprit i den också.
Mm. Alltså, jag vet inte. Vi kommer väl till det. Men det finns ju en till grej som kan kolas ut här. För att en av skådespelarna i den här filmen är med i en film vi just har pratat om i våran andra podd, Natt och Dimma.
Just så det.
Om du inte lyssnar på den eller följer den på, om du lyssnar på Spotify till exempel, så sök rätt på en podd som heter Natt och Dimma, så hittar du oss igen, fast vi pratar om film noir med väldigt ojämna mellanrum. Det är verkligen när vi hoppar in.
Ja, sitt inte och uppdatera det flödet dagligen.
Just det, och den skådisen som jag pratar om är Ida Lupino, som är med i On Dangerous Ground, som vi pratar om i tredje avsnittet senaste.
Ja. Hon tog även över regi.
Just det.
Vad säger man? Stolen. Regipinnen vill jag säga. Men det är väl en dirigent som har en sådan.
Ja.
Det finns en ytterligare natt och dimma koppling här.
Mm. Okay.
Och det är ju att den här cyniska affärsmannen i filmen,
ja,
spelas av Ralph Meeker, som spelade detektiven hjälten Mike Hammer i Kiss Me Deadly från det första avsnittet av Nattodema.
Just det, just det.
Mm. Så allting tar ihop sig.
Yes.
Kortfattad beskrivning av handlingen skulle väl då vara att det är en ö där djur verkar vara stora. Vill man bli onödigt detaljerad så är det några män som snubblar dit för att jaga och av bara någon så här rätt ska vara rätt eller sjuklig nyfikenhet vägrar låta bli att åka tillbaka dit trots att det uppenbarligen är farligt att vara där.
Ja, precis. Yes.
Eller kunde du spåra någon anledning till att de efter att deras kompis inledningsvis dör, visst åker de därifrån och åker tillbaka?
Ja, precis.
Exakt. Eller var det bara lite slarvigt berättat att jag aldrig riktigt förstod?
Nej, men det gör de. De är lite för så här cowboy-jägare typ. Så tror jag. De blir lite för nyfikna, eller jag vet inte.
Ja, jag vet. Eller om det bara här är någon oförrött skett.
Exakt, exakt. Hämndhistoria på något sätt.
Vi ska som bara vara dit och hjälta.
Ja, precis. Exakt det är vad de ska göra. En av personerna här, huvudrollen, kan vara väl Jean kanske?
Ja.
Den här blonda karen.
Vill du veta vad skådespelaren heter? Han har ett ganska coolt namn.
Yes.
Han heter Marjo Gortner. Marjo. Jag har aldrig hört Marjo.
Det är lite så här baklänges språk. Känns det som. Jag var lite svår på tungan. Ja.
Vad associerade du honom till? För jag har en egen association där.
Jag tänkte mest på att den här har jag sett förut. Så jag gick direkt in på IMDb och bara, vart har jag sett den? Och så bara, ja, det är Star Crash som jag har sett den i.
Är han hjälten där kanske?
Han är hjälten där tror jag, ja precis. Ja. Och så är han med i Mausoleum också. lite skräckisar och så.
Min association var att jag tyckte att han påminde om Wayne Gretzky.
Ja, precis. Ja, det gör han. Ja. Yes.
Ja, men om vi nu ändå har nämnt honom så... Jag har inga problem med honom som en... andra eller kanske tredje klassens leading man.
Just det.
Som bara är där för att han är en man i 40-årsåldern som vet vad som är rätt.
Mm. Fan, nu tappar jag bort ett namn som jag tänkte på lite grann. Men det var nog bara lite så här blond och lite krulligt hår. Det var, vad heter det, han i Titta han flyger och House. Filmerna.
William Cat,
ja, just precis. Ja.
Jag tänker att ni någonstans har det där om ni kan zona in liksom William Cat och Wayne Gretzkys
yes.
Oäkta son i väldigt mycket, med väldigt mycket jägaraura.
Japp.
Men han är inte bara jägare utan han spelar ju även amerikansk fotboll i inledningen. Mm. Filmen börjar... Av någon anledning så låter den sina så här frysbild, alltså förtexter under frysbilden när de... Först tänkte jag, visst fan är man fler personer när man spelar amerikansk fotboll. Är det verkligen så låg budget att de inte ens har fått ihop tillräckligt? Tills jag ändå landade att det här måste vara någon träning av något slag.
Just det. Det är en covid-film. Nej.
Ja.
Nej.
Jag förstod aldrig riktigt vad det där amerikanska fotbollen hade med någonting att göra. Varför det var viktigt att de spelade det eller... För de säger som snabbt, vi vill någonting, vi ska träna och vi ska bli bra. Men nu behöver vi ta en paus och åka och jaga på en ö.
Jo, precis. Nej, men det känns som att de försöker bygga världsbygge lite kanske som på 50-talet. Jag vet inte, de försöker bygga en värld på något sätt här. Och lite underlig början tycker jag. Den här, det finns en berättarröst också som ligger där.
Bara vid ett tillfälle och det är just efter amerikansk fotboll. Och sen när de är som på väg mot så här, färjan som tar dem till så får... Han här då, Wayne Gretzky, har en liten voiceover när han pratar om att det ska bli skönt att komma till en ö och bort från all teknologi. För min pappa sa att naturen kommer att hämnas på människan för hur vi behandlar jorden, typ sånt.
Men den är skriven lite grann som att det är en person som sitter och berättar för en annan någonting. Men hur den läses upp är verkligen så här, som att någon läser... från en bok, högläsning framför liksom högstadieklassen. Det är verkligen inte bra där.
Nej. Låt bli att skådespela alls då, utan läs det bara.
Ja, exakt.
Jo, så de befinner sig ju ganska snabbt på en ö.
Mm.
Och den här är ju någonstans, alltså, vad ska man säga, nordvästra USA eller kanske Kanada till och med.
Mm.
Den har lite de här, nu ska vi säga, Rambo, First Blood och kanske även Twin Peaks-igga känslan, om man vill vara snäll.
Alltså det är så roligt att du pratar om det, för att jag var verkligen bara, vart är de någonstans? Det är liksom någonstans i USA, det finns en liten fredag 13:e känsla fast inte alls, och så sa jag skrev jag upp First Blood framförallt.
Ja.
Och det visar sig att de ju är i Kanada, i någon ö utanför Vancouver där. Ja, för det är mycket ormbunkar i skogen. Och det var det som...
Stora ormbunkar.
Som var svårt att placera riktigt från, från den filmvärlden som man känner till. Resan genom USA som man har liksom med sig. Så First Blood var väl den som dök upp kanske.
Den tänker man väl kanske mest på när man ser de här lite träbeklädda bergen insvepta i dimma.
Mm, mm.
Och att det hela tiden känns lite höstruskigt.
Ja, precis. Jo.
Jag tycker väl egentligen att kanske bland det bästa med filmen är de här scenerna i och kring färjan. När det är lite ruggigt ute. Det är, dimman slingrar sig runt något träd i bakgrunden och det är dåligt väder och de står huttra och fryser. Där finns det definitivt cinematiska kvaliteter.
Jo, absolut.
Men den är ju väldigt rakt på sak sen.
Ja. Precis, ja.
De är några stycken som är där och ska jaga, eller vad de nu ska göra.
Mm.
Och en man som vi aldrig får lära känna speciellt väl, eftersom han blir angripen av förvuxna getingar.
Mm.
Jag var väldigt förvånad över hur snabbt den började spela sina stora djurkort här.
Exakt, japp. Jo, den ska till saken liksom. Det som förvånar mig också var hur liksom otrevligt det kändes. För han liksom sväller ju upp och blir så här, får massa... Det känns som att han får mer blod i kroppen än vad han kan ha och så där. Alltså att han sväller upp och får liksom blå... hela kroppen blir som ett stort blåmärke. Det är väldigt otrevligt... illustrerat hur det här händer.
Ja, alltså både effekterna när han som är i attacken som naturligtvis är alldeles för lång.
Ja.
Men att han får som en svullnad, om det är på ena kinden eller någonting, alltså som är så lite vit, att det håller på att svälla upp. Och sen ligger han med ansiktet neråt och de kommer dit och vänder på honom såhär. Det är ingen dålig make på det. Det är ganska otäckt.
Mm, precis. Jo, det blir...
Otäckt svullnad.
Det blir otäckt och otrevligt liksom. Jag börjar känna av, jag tänker på, ja men 70-talet när det ska vara lite mer på riktigt på något sätt. Och det är lite mer så här seriemördare och sånt, alltså riktig hemskheter på något sätt. Och det känns som att de har tagit in det här. Det kan vara så att de här effekterna var likadana på 50-talet, men det var i svartvitt liksom.
Ja.
Men det blir otrevligt här, tycker jag.
Den blandar ju olika typer av effekter genomgående, det kommer vi säkert få återkomma till. Men bara om vi ska titta på getingarna här, så framförallt så bygger det in på ljud. Man hör det här ilskna surret hela tiden.
Mm.
Men när han tittar upp och skymtar någonting, så är det ju nästan animerat på alltså filmen.
Ja, exakt. Alltså
man borde rita på själva negativet.
Precis, eller någon dubbelexponering eller någonting. Ja, ja. Precis. Jo.
Och sen är det klipp till när han har en stor plastgeting på ryggen.
Japp.
Och som jag sa, hade det inte varit det att den här scenen pågår alldeles för länge.
Mm.
Så, ja men det är inte helt skräpet genomfört.
Nej.
När man bara ser skymtar av de här animerade effekterna, så fungerar det lite grann som en förnimmelse av att det är någonting stort i skyn ovanför mig.
Ja.
Sen återvänder de dit lite för många gånger. Ganska kort därefter så har vi våran hjälte som kommer till en gård där Ida Lupino bara står och tittar i ett fönster. Känns jättekonstigt.
Mm. Ja.
Och han öppnar dörren till laggorn. Och där är det en jättetupp som går till angrepp.
Ja.
Och här börjar jag tänka, hur har de valt vilka djur som ska bli stora av alla djur de kunde komma på?
Ja, det är väldigt...
Geten kan jag köpa, det lite otäckt.
Ja.
Och någonstans där med råttor. Många är jätterädda för råttor.
Mm.
Men tuppen och hönsen.
Det är ju lite kul att det är farm animals på något sätt. Och ja. Getingar och saker som vi människor på något sätt är runt omkring.
Ja.
Vi svenskar och kanadensare. Det blir något skevt. Inte helt alltså inte helt komiskt ändå, tycker
nej,
jag.
Nej, alltså det var aldrig så att jag satt, ja kanske ibland, men inte så ofta som att jag satt och drog på munnen. Nej. Jag återigen, när jag kommer in i laggården och den här tuppen går till angrepp, så är det ju mycket bara liksom en stor plastgrej, nästan en handbocka.
Ja, exakt.
Som angriper den. Och hade det varit några få utfall så att man inte riktigt hann uppfatta, så hade det kanske fungerat. Men du angriper den väldigt, väldigt länge. Mm. Tills han hittar typ en grep och spetsar tuppen. Och där någonstans var jag bara, jaha, så nu ska vi stå ut med liksom så här halvfigurs plasttuppar och grejer som går till angrepp. Och just innan han lämnar då lagården så är det en hel bild där det står riktiga stora höns och bara titta på förvånat.
Yeah.
Så där använder de ju, det de kommer att använda kanske mest av allt i filmen, att de gör dubbelexponeringar eller lägger bilder i bilder.
Yeah.
Där det var som de bara får hönsen att se jättestora ut.
Mm.
Och det ser inte dåligt ut.
Nej, nej, precis. Och, ja.
Eller det ser bra ut, skulle jag vilja säga.
Ja, precis. Och de gör grejen som jag tror att man behöver göra när man skalar upp ett djur också, är att de spelar det lite långsammare också. De får lite mer tyngd liksom. Så det är ju definitivt någon som har hanterat såna här effekter förut som gör filmen på något sätt. Och ja. Det är väl det som det handlar om. Och jag måste ändå säga, alltså jag som kanske, ja men som ser, vi ser ju en massa slasherfilmer och italiensk liksom skräck och så. Och vi måste ju köpa liksom avhuggna människohuven och kroppar som får liksom knivar instuckna i sig, som är gjort av liksom, ja som du säger, plast i princip. gummidockor och grejer. Jag måste ändå säga att även till och med den här tuppen är så här passable.
Ja, men den är ju det, för en tupp i sig.
Ja.
Ser ju lite, har ju lite de här plastiga dragen med näbb, med den här tuppkammen som ju ser ut som att den är gjord av gummi även på en livslevande tupp.
Ja, precis.
Så på så vis har det varit ganska smarta val av djur att göra prosthetics.
Ja, precis.
Av.
Jo.
Så nej, helt klart passable.
Mm.
Och om vi bara jobbar oss igenom djuren då, vi gör väl det.
Ja.
Kan vi ta de här, vad är det, typ små larverna som angriper Ida Lupino, där du börjar återigen i en väldigt, väldigt lång scen, yeah, gnaga henne på handen.
Yes.
De är ju ändå snäppet över liksom de här i, vad är det, Rabid eller Shivers, alltså Cronenberg-filmen med de här små.
Ja.
De är ju inte sämre än dem.
Nej, precis. Nej.
Där är det ju, har de ju bara använt någon slags latexstyggelse som angriper henne och blod.
Ja, exakt. Jo.
Jag tänkte lite på Squirm. Jeff Liebermans Squirm.
Just där. Det, ja. Mm. Ja. Och
det fjärde djuret då?
Ja, råttorna.
Ja.
Exakt. Här är ju, har de ju lagt bäst krut, och de har gjort det med både, alltså alla tekniker. Det är det som är så charmigt med den här filmen, tycker jag. När råttorna kommer in, och det är ibland är det riktiga råttor med mot miniatyrer. Ibland är det infogade riktiga bilder på råttor med halva skärmen liksom är så här med miniatyrer och så, och andra hälften är skådespelare som står vid en väg till exempel.
Och hyfsat väl dolda skarvar. Det är inte...
Nej, precis.
Eller jag skulle säga bra dolda.
Mm.
Så.
Jag menar den här anfallet som kommer med den röda bilen i skogen.
Ja, det är första gången den dyker upp.
Precis, i regnet på natten. Alltså det är ju tekniker som Jurassic Park i princip använde också. Att säga bara, ja men sätt in regnet och blixtar och ganska hårt belyst. Ja, nej men den är kul. Det är ju roligt att se, för det är ju... Precis, det är en man va, som är i en bil. Och,
ja, alltså en röd folkbubbla.
Ja, precis, exakt.
Mm.
Och så kommer råttorna från skogen liksom och ger sig på den här bilen som ibland är en miniatyr med råttor utanför. Och så sen när de slår sönder en ruta så kan det vara en docka då som är större liksom med personen i bilen då. Och de dockar och mixen mellan. Ibland får man utanför vy också med de här dockorna, så att det liksom grumlas ihop, eller liksom blir otydligt vad som är vad.
Lite samma tekniker som jag tänker användes i Cujo.
Just det.
Mm. Där man aldrig riktigt vet om det är en så guy in a suit, om det är en handdocka, om det är en riktig Sankt Bernhard, eller vad är det som pågår. Den här,
mm.
Det är inte dåligt genomfört.
Nej, precis. Och de här stora dockorna, liksom, de är ju... Alltså, det är, jag tycker fortfarande att det är rätt imponerande hur de ser ut.
Jag med, ja. Jag kommer inte att bråka om det.
Nej, precis. Och det är väl... Ja, råttorna har ju lagt extra energi på, helt klart.
Även miniatyrerna är rätt okej.
Ja, precis. I väldigt många fall. Det finns något tillfälle i slutet när det eskalerar som, där det är en stuga som är med. Där det uppenbart bara är liksom utskrivna. Alltså, det är en timmerstuga.
Ja, just det.
Och väggarna är liksom platt. Och ritade på bara. Där skulle de kunna ha lagt lite extra energi på modellen för att komma dit liksom. Så där får man köpa mer liksom. Lite mer 50-tals sci-fi. Men sen så imponerar de ju igen med saker i slutet, helt klart, när det är människor i bild, miniatyr och liksom mycket vatten. Och alltså man bara, vad är vad liksom?
Ja.
Det är coolt. Man ser ju vad det är egentligen, men det är väldigt snyggt gjort ändå.
Ja, med tanke på att den här ska haft en otroligt låg budget.
Mm. Och mycket ambitiösa grejer liksom. Och hur den slutar, det är lika ambitiöst som en 50-tals sci-fi-rulle.
Mm.
Som ofta känns ganska storslagna på något sätt. Med både mycket skådisar, mycket olika karaktärer och stora set pieces.
Men handlingen, storyn och karaktärerna vi ska följa är ju egentligen ett gäng som är strandade på ön.
Mm.
Och bara dräller runt.
Ja, precis. Och så läggs det till lite folk då och då liksom. Åh, här kommer en kampare eller någonting liksom. Lite då och då.
En gravid kvinna ska till och med in för att öka insatserna lite grann.
Just det.
Så där kan man ju inte hämta speciellt mycket i dem i det. Utan det är ju ett gäng, alltså det är mer liv i råttorna än i någon människa här.
Ja.
Ida Lupino är ju uppenbarligen bara här för att hämta en check.
Ja, definitivt.
Jag var tydligen, nu chansar jag lite grann, men jag för mig att det här var hennes sista film. Alltså hon gjorde en del, alltså i 10 år till, gjorde lite tv och sånt. Men det här var hennes sista film.
Just det. Mm.
Vilken slutpunkt på den karriären.
Nej, precis. Det handlar ju mest om att miniatyrer är charmiga och att det blir liksom... Det känns också som att de har valt rätt storlek på saker och ting. Alltså den här skalan på hur stora de blir är så här... Ja, de blir som människor lite större kanske ibland. Men det är det. Och det är en bra storlek, tycker jag, för den här filmen. Eller överhuvudtaget egentligen, för skräckelementet. Jag tycker att... Konstigt nog så känns det som att den här tuppen känns som någonting som skulle kunna hända en på ett annat sätt än om den hade varit ännu större.
Ja.
Och då om en tupp var så där stor, ja, då skulle det vara ganska obehagligt att vara där. Så jag kommer med filmen på något sätt där. Sen är det ju väldigt roligt med storymässigt så här. För det är ju, alltså vad är The Food of the Gods och vad liksom har gjort de här djuren så här stora?
Det är jävligt, jävligt luddigt.
Det är ju bara the stuff, rakt upp och ner. Det är bara, oj, det ur marken eller så, kanske nedfallet från himlen, vem vet, så är det bara en gegga liksom som de har hittat. Alltså det är nästan så att filmen i sig säger, det här är inte det viktiga.
Nej, just med att man måste blanda ut det med något annat.
Just det.
Man ska annars vill de inte röra det.
Nej, exakt.
Och slutet där är ju ganska mysigt med flaskorna som guppar iväg och kossor blir och att det hamnar i mjölken som serveras till skolbarn.
Det är ju fin så här sequel bait där i slutet. Ja.
Jo. Men en liten detalj, bara för att vara lite då Mystery Science Theater elak med den.
Ja.
De är på en ö, det är väldigt tydligt etablerat, man tar sig dit med den här färjan.
Ja.
Fan, fler filmer borde ha sekvenser i regn, dimma och rusk, höst på en sån här färja där det står bilar uppe på däck. Nåja, ja. Det var inte det jag skulle säga. De är på en ö, och på den här ön finns det en damm. Vadå mot havet?
Ja, exakt.
De spränger dammen för att översvämma. Alltså, vem har gjort den dammen? Alltså, bara...
Jag tänkte också bara, jaha.
Varför har man satt upp några bräder som håller borta havet från att eventuellt dela den här ön till två öar?
Precis, de har gjort liksom en rätt liten ö som är som Nederländerna liksom. Ja. På något sätt här.
Och när de är på väg mot den då, vad då för damm? Ja, men hon, Ida Lupino, berätta om den.
Ja, just det.
Så var det förklarat.
Säg några ord.
Det är nästan för dumt.
Ja, jo definitivt. Yes.
Men jag hamnade i lite i det här slasherfilmsmyset i den.
Ja.
Att det här kan jag vara i.
Ja,
yes. Jag gillar Wayne Gretzky. Folk dör med jämna mellanrum. Jag blir mysimponerad av blandningen av olika typer av effekter.
Mm.
Och det lunkar på.
Mm.
Jag har aldrig tråkigt.
Nej, precis. Jag kan tänka mig att just nu så såg vi dem på egen hand liksom. Men det här är ju en film man kan se med ett gäng. Helt klart. Så att man kan göra Mystery Science Theater av det också.
Men det är fan onödigt.
Ja, precis.
Ser den hellre själv och faktiskt tillåter själv att bli lite imponerad över att den levererar i vissa avseenden.
Ja, precis. Jo, jag är ju inte besviken på vad jag fick. Nej, precis. För just det där slasher-myset, att se en 50-talsfilm i 70-talet, det är något intressant med det, helt klart.
Och just de här råttorna som nästan galopperar över varandra. Det blir nästan hypnotiskt.
Ja, precis. Ja.
Tänk om du har lite råttfobi. Jag tycker bara att de är söta.
Ja, precis. Jo, de är ju bara söta. Precis, ja. Nej, det är en bra film för det. Men som sagt,
det kanske inte är en bra film.
Nej, precis. Ja. Nej, precis. Det är mer än här trivs man lite. Ja. Eller jag i alla fall.
Och det är nog inte alla som gör det.
Nej, det tror jag.
Ska vi gå till något helt annat då?
Ja, det ska vi göra.
Även om det är dockor och liknande med.
Ja, yeah, ja.
Yeah. Alice från 1988. Ja, regi Jan Svankmajer.
Mm.
Jag känner igen namnet. Jag tror jag har sett någon av hans kortfilmer. Jag kan ha sett någon av de här kortfilmerna i något sammanhang någon gång. Men jag minns inte. Men namnet är så vansinnigt bekant.
Mm.
Han har även skrivit manus då baserat på Lewis Carrolls Alice i Underlandet. Och här finns ju kopplingen mellan de här två filmerna. Det kan finnas fler.
Ja.
Men kopplingen är ju då att de är löst baserade på verk av, alltså klassiska verk. Mm. H.G. Wells och Lewis Carroll är ju ändå...
Ja, precis.
Alltså det behöver man inte lyssna på Vacancy för att känna till de författarna.
Nej, det är lite intressant för Wells connectionen. Alltså jag vet ju inte någonting. Jag vet inte,
nej, inte jag heller,
hur nära det är. Men jag har förstått det när jag läser lite om filmen att det är ganska löst baserat.
Ja.
Medan här så tänkte jag ungefär samma sak när du presenterade den för mig när vi öppnade filmerna. Att så här, ja, löst baserat på. Jag kan ju tycka att det här är Alice i Underlandet. I alla fall det som jag har tagit del av som är Alice i Underlandet.
Ja, jag har blivit väldigt övertygad om att jag måste läsa den.
Exakt, jo.
Den lilla bakgrunden, jag kan ge två bakgrunder till den här filmen. Första anledningen till att jag valde den här.
Mm.
Det var Instagram. I mitt så här utforskarläge så bara dök det upp en kort reel.
Mm-hmm.
Som i princip var en trailer för den som skrev bara, alltså titeln för det var Nightmare Fuel.
Alltså du har ju synkat ditt Instagram-flöde bättre än mig.
Det är typ... Får du bara tonåriga tjejer i bikini eller?
Jag får alldeles för lite skräck, mycket mer tv-spel och,
ja,
och så här, nej. Sånt jag bara klicka förbi.
Ja, men jag märker alltid att om jag inte har varit inne i utforskarläget på ett tag och när jag började använda det, då var det typ tonårstjejer i typ hotpants och någon kort topp som stod och dansade. Ju mer man bara scrollar bort det där och mer bara fastnar på, åh, här är ju Kyle MacLachlan.
Just det. Den defaultar till när man klickade in vad man identifierar sig som könsmässigt.
Man snart 45.
Just det, tonårsflickor.
Tonårstjejer.
Japp.
Utan att det är porr.
Ja, exakt. Ja.
Ja, så det var Instagram som uppmärksammade mig på den här filmen i nice. Somras någon gång. Och den hamnade på minnet. Det lilla jag vet om varför Jan Svankmajer gjorde den. Han är en så här uttalad surrealist. Han gjorde mycket kortfilm.
Mm.
Mest kortfilmer, dockfilmer och liknande. Han har sagt att Alice i Underlandet av Lewis Carroll är vår civilisations höjdpunkt. Det är skapelsens krona som han ser det.
Mm.
Men han upplever att alla tidigare adaptioner av den har gjort ett misstag, och det är att de har tolkat det som en fantasy.
Mm.
Han menar att man ska tolka det som en dröm.
Ja, just det.
Och det är ju ganska tydligt.
Ja, exakt. Ja.
Det handlar då om en flicka i, vad ska vi säga att hon är, 8.
Mm.
Som börjar följa en vit kanin.
Ja.
Den är mixar stop motion med vad heter det? Ja, men verklighet.
Ja, precis. Ja.
Och har verkligen logiken av en dröm.
Mm. Ja, precis. En tjeckisk dockfilm har jag
inte. Ja, just det.
Inte, ja, men den riktigt vad man tänkte att man skulle se här på Vacancy, men här är vi nu.
Nej, men den mixar ju som det säger, tjeckisk dockfilm med feberdröm, med barnfilm, med stop motion, med arthouse.
Exakt. Det slog mig när den väl kom igång, liksom, Blu-ray-menyn, att så bara, jaha, det är en dockfilm jag ska se.
Mm.
Sen när vi kommer in så, det här drömska, eller, ja, kanske i det här fallet lite fantasy-aktigt. Det är första bilden i filmen är en skog och en glittrande bäck som får mig i lite så här fog med God Rays och som kommer ner.
Tänker du på Legend?
Jag tänkte på Legend direkt. Ja. Precis. Ridley Scotts film från 85 som känns bara okej. Okay, ja. Samma estetik, samma kanske filmstock. Jag vet inte vad som händer här. Exakt, det var den filmen som jag direkt började tänka på.
Men sen är det en flicka som sitter vid bäck, och bredvid henne sitter, vadå, kanske hennes mamma.
Mm.
Med en bok. Man får aldrig se ansiktet på mamman, och mamman tycker att hon stör.
Mm.
Och sen en voiceover kommer och säger att det här är en barnfilm.
Mm.
Och säger den, du måste blunda, eller du får inte blunda. Du får inte titta på.
Det säger, det roliga är ju hur den här säger. Det här är en film gjord för barn, kanske.
Mm.
Och så sen säger den, men du måste blunda, annars ser du ingenting.
Exakt så var det.
Ja. Mycket bra inledning.
Och sen förflyttas vi till samma flicka här som vi då är, Alice, som sitter i sitt barnrum kanske, och kanske har hon somnat, kanske inte. Titta lite grann på föremålen och grejerna som finns omkring henne där inne.
Mm, precis.
Den är i 4:3 ska jag säga också.
Just det.
Naturligtvis. Ingen cinematisk bredd här inte.
Nej, och det är ju allt det här runt omkring henne som kommer sen grötas ihop när hon somnar väl somnar. Mm. Hon sitter och i princip räknar får på något sätt. Hon kastar sten i en tekopp som hon sitter och gör.
Och det första tecknet på att hon nu befinner sig i någon annanstans är att hon har tydligen en sån här, vad heter det, diaram, men en sån här inglasad kanin, uppstoppad kanin.
Yeah.
Och helt plötsligt så reser den på sig, biter loss liksom de här spikarna som håller fast den i, eller sliter upp dem och biter bort spikarna som håller fast den i marken.
Mm.
Dra upp en låda med en sax och dra ut ett stoppur ur sin egen mage så det väller ut sågspån.
Yeah.
Och han verkar vara sen till någonting. Och att han klackar med, så här, med tänderna.
Ja. Yeah. Precis.
Han är ganska obehaglig.
Ja, precis. Jo. Och att tänderna är lite så här gulnade. Och liksom den här uppstoppade kaninen har varit uppstoppade tag på något sätt. Ja. Och inte helt välskött. Ja, en obehaglig sekvens.
Ja.
Mm.
Ja, just det här med klockan hela tiden. Det är som, den jobbar mycket med repetition av olika saker. Att den här kaninen som hon börjar följa efter, ta upp sitt lilla ur och kolla på klockan.
Mm.
Men jag kan inte bärga mig nu.
Nej.
Jag såg den här en och en halv gång kan vi säga. För saker distraherade mig, jag missade det första gången. Så jag såg den igen direkt kvällen därpå. Men det är ett väldigt distinkt ljud som den här kaninen ger ifrån sig när han rör på sig. Det är som ett skrapande ljud, som att man drar nageln mot något, mot en stålkam. Alltså det är ett väldigt distinkt ljud som kommer tillbaka i olika versioner, olika längd, olika intensitet, olika rytm.
Mm.
Första gången tänkte jag inte på det.
Nej.
Andra gången jag såg det så här, jag känner igen det här ljudet.
Aha, okej. Okay. Hmm.
Och här var verkligen, alltså jag kände mig som, vad heter han? Han som kastade sig upp i badkaret och skrek eureka.
Okej.
Okay. Jag kommer eventuellt att låta som en dåre nu och jag kan vara det. Jag har prövat googla på det här, hittar ingenting.
Nej, okej.
Okay. Gissa vart vi ska.
Ja, jag tänker alltid att vi ska till Ministry, men det är nog inte det.
Nej, nej, nej. Vi tänker samplingar och så. Det här är en sampling, men vi ska naturligtvis till Twin Peaks.
Mm-hmm.
Vi ska till tredje säsongen av Twin Peaks.
Okej.
Okay. Bland det första som händer i den är att vi är en svartvit bild, en kameran glider upp och jätten sitter i en stol, Cooper sitter i en annan. Det är en stor trattliknande sak bredvid dem.
Yeah.
Jätten säger listen to the sound.
Yeah.
Klipp till den här tratten och det ljud som kommer därifrån är exakt ljudet som kaninen ger ifrån sig när han rör sig. Samma ljud återkommer när Cooper går runt och släpar på Laura i skogen där. Återigen, det är alltid, den är det svartvitt. Och strax innan hon liksom alltså försvinner därifrån så hör man det igen.
Mm-hmm.
Samma skrapande ljud. Laura försvinner. Man kan även höra det ibland det sista som händer i säsong 3. När de är utanför Laura's huset. När de har försökt, han har försökt föra henne hem. Och de står ute på gatan. Och han säger, wait, what year is this? Och då hör man det återigen lågt, lågt, lågt. Hör man samma skrapande ljud. Laura's titta på huset, få ett svagt minne, skriker och allt är slut.
Mm. Ja, alltså jag är ju en som är väldigt seg på att få saker gjorda. Men det här är ju definitivt någonting för våran YouTube-kanal att explora. Det här vill jag direkt ta in i premiär och se om det är samma.
Om jag har helt fel.
Just det, japp. Det här blir en undersökning helt klart. För det finns ju alltså det är ju inte omöjligt. Det är det ju inte. Det finns
Nej.
Ju en ganska stark koppling på något
det
sätt.
Det tycker jag med. Och just det med att följa den vita kaninen.
Ja, exakt, exakt. Japp, japp. Coolt, det här måste undersökas mer. Vad roligt.
Alltså jag kunde inte somna.
Nej.
Efter att jag hade jävlar vad jag försökt googla, men jag har inte hittat det någonstans. Jag kan vara först med det här.
Just det, ja, ja.
Så in i Premiere.
Mm.
Du ska inte sitta och dricka McAllen nu, du ska dricka kaffe.
Just det, exakt.
Och jobba och göra.
Jag har mycket att göra nu. Yes.
Men vi lämnar det.
Mm.
Det är ju mycket att följa kaninen ner i nästa kaninhål.
Ja, precis.
Vilket hon gör nästan tvångsmässigt.
Ja, exakt. Det slog mig på IMDb att den här voiceovern som hon gör, det är ju samma karaktär. Hon berättar allt som sägs i filmen. Alltså det är som en stumfilm i princip, fast med ljud.
Ja.
Att när kaninen säger att så här, oj, jag är sen, drottningen kommer döda mig, liksom. Då är det en närbild på hennes mun, Alice mun, som berättar vad kaninen säger. Ja, det är ett häftigt grepp. Men det slog mig att det är två som har credit för att vara Alice i den här filmen.
Den andra måste ju vara den som gjort den engelska dubben.
Ja, det kanske bara är så. Så det är. Jag tänker så här, är det två olika karaktärer? Mm. Är den här närbilden på munnen en helt annan person?
För en hette någonting tydligt tjeckiskt.
Ja, okay.
Och någon hette någonting tydligt engelskt.
Okay. Nej, då var det bara så då. Yes. Ja. Ja.
Nu gissar jag,
ja.
Men
nej, så är det nog. Ja, sen åker man ju bara med. Det är ju väldigt...
ner i kaninhålet.
Exakt, och hon åker någon slags hiss ner i kaninhålet också, som är väldigt spännande och intressant. Och också kanske något att så här freeze-frama. Och det finns mycket material för de här såna här YouTube-kanaler som försöker förklara och se allt som du inte såg i filmen. Om nu Alice skulle vara lika populärt som en Marvel-film, så skulle man, skulle man få de här videosen när hon åker längre ner i kaninhålet här. Och jag tycker verkligen om när hon åker ner, och framförallt när hon räcker ut handen och tar i vissa saker som hon ser. Det tycker jag är, det är någonting, ja, väldigt, alltså det är inte obehagligt, men det är någonting som får mig att känna någonting där. Helt klart att så här, vänta, det är bara massa bilder som åker förbi, men helt plötsligt så kan hon ta tag i någonting i den här bilden som åker förbi. Jag kan inte riktigt förklara vad känslan är, men det är någonting där som jag, oj.
Jag vet, den är speciell, den där hissresan. Är det efter hissen hon hamnar i det här rummet där hon antingen är för stor eller för liten hela tiden?
Ja, precis. Och det är ju här man förstår att det bara är... alltså, ja, men det här är en filmatisering av Alice i Underlandet. Det är inte så här... ja, vi kommer åka ner i kaninhålet och så kommer vi gå därifrån och komma på nytt.
Nej, och liksom berätta om hur det kändes att växa upp bakom järnridån i Tjeckoslovakien. Den är inte intresserad av det.
Nej, exakt.
Det här är ingen politisk film.
Nej, precis.
För just den här frustrationen, den här drömlika frustrationen återkommande i den, är att om hon tar i en låda, ett dörrhandtag eller någonting, då kommer alltså knoppen att lossna. Hon dricker något som ser ut som bläck, då krymper
hon. Ja, precis. Ja.
Eller växer, beroende på vilken. Och så är det någon så här kaka som ser väldigt ut som någon så här julkaka med några mandlar i. Då växer hon igen. Och när hon krymper, då blir hon även en docka.
Ja, just det.
Och hon är aldrig, antingen är hon för stor för att ta sig igenom en dörr eller för liten för att nå nyckeln.
Yeah.
Så just den här eviga frustrationen som kan finnas i drömmar, att man är sen någonstans men sockarna har fastnat i dörren, och när man öppnar dem då måste man hämta en jacka för det blir kallt, och jackan är helt plötsligt för liten för att ta på. Den känslan tycker jag går som en röd tråd genom kanske framförallt första halvan av filmen.
Jag måste bara stanna i det där rummet en liten stund till, för att helt plötsligt så börjar hon ju bli så frustrerad att hon börjar gråta. Och alltså vilken... ja, men vad säger man? Det är som Martin Scorsese säger, liksom på något sätt. Det här är cinema på något sätt. Det är väldigt häftigt när hon börjar gråta och det bara sprutar liksom tårar, och rummet börjar fyllas liksom med tårar. Det är mycket bra idé, och utförandet är för mig fantastiskt. Jag tycker det är väldigt bra utfört, helt enkelt bara.
Jo, tekniskt är det ju få saker som går invända mot här.
Nej, precis. Och när hon har gråtit färdigt och det kommer en rått och koka ris på hennes huvud. Det är ju fantastiskt. Det är klart.
Ja, det var en till koppling, råttor i vatten.
Just
det,
exakt. Japp.
Och den känns väl, det måste man säga, att den, jag upplever aldrig att den känns sökt i sitt drömska. Alltså, jag menar, när Elm Street-filmerna, de senare Elm Street-filmerna skulle skapa, det här är en så absurd dröm, så kändes det alltid lite skitnödigt. Yeah. Men här följer det hela tiden någon slags drömlogik.
Yeah.
Men grejen är att den tar oss ju hela tiden ner och ner i kaninhålet. Man känner igen de här lite klassiska hattmakaren och den vita kaninen och alltså, så småningom de här spelkorten. The Red Queen är det väl. Men det är svårt att riktigt säga så mycket om det, utan man ska ju bara se och uppleva.
Jo, definitivt. Jag slås av
Det här kanske är faktiskt det som gjorde att det kändes som legend. Jag slås av att en del saker känns tekniskt jävligt skickligt. Alltså jag bara så här, bara, men stop motion, det kan man väl inte göra utomhus? Alltså solen skulle ju liksom börja röra sig och det skulle vara jäkligt kämpigt. Och så helt plötsligt så inser jag att bara, nej men det kanske är en studiolott liksom som det är en bäck i och så. Mm. Och så bara, ja just det, det är ju så det är i legend också att så här, utomhus är byggt. Ja, det är väldigt imponerande på något sätt. Jag förs med på
det. Det är
sätt.
Svårt att avgöra.
Ja, exakt.
Det är även den här, alldeles i början när hon ska ut på den här plöjda åkern. Mm. Känns ju oändlig. Och det känns ju verkligen som lera, som jord. Mm. Men även där springer ju den här stop motion kaninen.
Ja, exakt. Jo.
Så återigen så är det väl någon enorm tjeckisk hangar där de har fått bygga upp allt det här.
Måste ju vara det. Ja, precis. Och på tal om bygget, alltså jag tycker att det är ju någonting som för en tillbaka till barndomen. Alltså nu börjar jag faktiskt känna mig gammal när jag ser den här, för att det, jag älskar verkligen så här smutset och texturerna och det här med att så bara, ja men vi tar lite hönsnät och vi tar liksom gammalt målat träd.
Det här är tjockt målat, det är målat 18 gånger.
Precis, och det är ludd och grime och så, smuts överallt. Det känns som barn-tv såg ut förr helt enkelt. Alltså det såg ut så här när jag var väldigt, väldigt ung.
Det är väl någonting med att man brukar prata om tjeckisk dockfilm.
Ja, exakt.
Som ett litet skällsord av någonting man tvingades se för att Sverige var så östvänliga och köpte in så här saker från bakom järnridån.
Exakt.
Men det kanske inte bara handlade om någon slags politisk ställningstagande utan att de faktiskt visste vad de gjorde där.
Ja, precis. Jo.
Men det här känns som något jag kunde ha sett.
Ja.
Det påminner lite grann om den här, när fan är det den går man alltid satt och såg när man var barn, med de här ballett Beatrix Potter, de här dansande kaninerna. Det var typ en ballett.
Just det. Mm.
Runt jul brukade, gick den alltid när man var barn, så man satt och såg för att, ja, vad fan skulle man göra?
Det var det som var liksom. Och något som slog mig var lite så här. Det känns som att det här skulle jag aldrig säga i våran podd. Men det känns som så här. Undra hur den här skulle kännas av att vara någon återkommande segment i tv som alla såg. Alltså att man kunde kanske kapa upp den här filmen i liksom 7 minuter eller 10 minuter. Och lägga det i, ja, sommarlovsmorgon.
Bullybumpa.
Ja, men Bullybumpa eller sommarlovsmorgon var väl något som kom lite senare för oss kanske. Så att jul, alltså runt jul.
Men jullovsmorgon fanns det ju när man var barn. Tänk den här runt jul.
Ja, precis.
Mellandagarna.
Och att liksom faktiskt få se en bit. Fick jag en liten känsla av att jag faktiskt ville ha en dag och sen sätta mig igen och så bara, åh, hur går det i den här berättelsen?
Den är ju väldigt episodisk, hon hamnar ju i olika rum nästan hela tiden.
Exakt, exakt. Så det är väl kanske min kritik att den börjar liksom upprepa sig på något sätt, att det blir lite samma ett tag. Men om jag hade sett den mer i, med en liten paus emellan, så kanske jag hade, ja just det, här var jag.
Jo, jag förstår helt vad du menar. Och den här är ju inte lång heller.
Nej, precis.
Vad är den, 80 minuter ungefär?
Ja.
Men jag förstår helt klart vad du menar. Om man vore en så här jungiansk eller freudiansk grundad analytiker, så finns det ju massor med återkommande symboler som man säkert kan grotta ner sig jättemycket i. Mm. Kanske framförallt i slutet när drottningen säger att hon ska hugga huvudet av henne. Och hon säger bara, vilket av dem?
Ja.
Och så byts Alice huvud ut mot alla karaktärer du har sett i hela filmen. Att, ja, men i en dröm så är alla du träffar på är dig själv.
Just det, precis. Yeah.
Och sen har den ändå en bild som jag hade med mig efter första gången jag hade slösett den och blivit störd och liknande.
Mm.
Men det var ändå där. Det är att smöra ett fickur.
Ja, exakt.
Med lite sågsponsor efter. Yep. Jag kunde inte få känslan, eller egentligen smaken ur munnen, av hur jag tänkte att det där skulle smaka.
Yep.
Ett fickur med smör. Det ser nästan ut som lite smörkräm. Mm. Med kanske ett eller fem små sågflisspån i det. Mm. Det är en sån otroligt sensorisk bild.
Ja.
Som jag inte har kunnat få ur huvudet.
Nej.
Förmodligen om jag kommer ha en feberdröm nästa gång så kommer det jävla smörade fickuret att dyka upp. För det känns som en sån sak.
Ja.
Man har en feberdröm om att smöra ett fickur med sågspån på.
Ja, alltså det gick inte riktigt se den här filmen utan att tänka på sin barndom på något sätt. Och hur... Alltså, visst, man kan känna sig lite så här, åh, jag känner mig lite rostig och liksom, jag har lite ont i hälen och sådana grejer, eller i någon led och sådär, att så här, bara, ja, men jag börjar då bli gammal, men i det här fallet så blev jag påminna om en massa grejer som jag bara så här, skulle barn göra så här nu? Den går in på mänskliga beteenden som jag inte sett på film på väldigt länge. Kaninen till exempel har ju liksom ett sår och sågspånen åker ut och sådär. Och kaninen liksom slickar på sågspånen som faller ut en hel del.
Mm.
Och tar sig på såren och så sen slickar på sågspånen. Alltså att faktiskt slicka på och på, alltså om du får ett litet sår och på stick i, eller skärsår i fingret till exempel från en paper cut liksom. Och så satt man in, eller jag gjorde i alla fall det, att man satt in fingret i munnen och jag vet inte, bara helade på något sätt med sin tunga. Och det är så här bara, skulle ett barn göra så nu? Det var min fråga liksom. Jag är så här bara, är det en borttappad sak? Och jag börjar tänka så här, undrar om Erik gjorde så? Eller om det var något som jag gjorde?
Jag minns
det. Nej, nej.
Nej, alltså inte, nej.
Det.
Men jag tror att det är ganska allmänmänskligt att stoppa ett finger. Jag tycker man åtminstone läsa mig till det i böcker. Skar sig på fingret och stoppa det i munnen.
Ja, precis. Men det känns som en grej som bara en förälder i dagsläget skulle bara, nej, 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 håll i fingret, gå till vattenkranen liksom och bara skölj fingret liksom. Nej, 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 håll inte på och gör såna där grejer liksom. Och den här filmen är lite mer i ett 80-tal.
Ja, och det den gör är ju att den ger den här lilla barnet, 7-8 år, fullständig agens.
Ja, just det.
Alla hennes beslut är liksom våra beslut.
Mm.
Det finns ingen där att korrigera henne. Hon är lämnad helt ensam i den här skrämmande världen.
Mm.
Eller främmande världen. Men det är aldrig så att hon kryper ihop i en boll och ropar efter mamma.
Nej, precis.
Utan hon tar sig fram som en egen person och har ett eget mål.
Mm.
Och vi lämnas där heller. Hon återförs ju aldrig egentligen till en värld där det finns en överhet, en vuxenhet. Utan det här är en film som på ett ganska unikt sätt till 100% bara skildrar barnets upplevelse, barnets egna beslut, vilja, agens i alla situationer.
Mm.
Och vad det leder till i en drömlogik såklart. Men den är helt befriad från en överhet som talar om hur det egentligen är, vad du borde ha gjort, vad du borde skämmas för. Utan det är bara fria beslut hela tiden.
Mm.
Och den gör det på ett sätt där inte det är det skrämmande utan snarare lite fritt.
Mm. Ja.
Och det känns också lite grann sånt här man kunde råka se i någon kort film på när man var barn.
Ja, exakt.
Man inte riktigt förstod, det fanns ingen tydlig moralisk pekpinne utan bara en helt öppenhet.
Mm. Jo, jag tyckte ju också att det var fantastiskt. Det är ju också från barndomen, I guess. Att det liksom, man kom tillbaks till det på något sätt. Att det faktiskt var faktiska, vad heter det, sock puppets vid något tillfälle, så är det faktiska sock.
Det kändes som vilse i pannkakor.
Ja, exakt. Sockar som biter hål i golvet och liksom är någon slags maska liksom. Som...
Det är vid något tillfälle där just när de är igång och de tar någon löständer och håller på, då var jag faktiskt tillbaks igen till tredje säsongen på Twin Peaks med den här trädet som har fått ersätta den dvärgen, om vi ska säga så.
Ja, verkligen. Precis, det är samma estetik, samma tekniker. Eller ja, det är ju inte samma tekniker, men, men vad heter det? David Lynch får en att tänka på det här. Ja, exakt. Ja, jo, det är härligt på något sätt. Det finns ett tillfälle liksom i filmen, det är väl när det börjar komma in. Ja, det är kanske ett tema också att så här, ja, djur far illa. I vad heter den? Food of the Gods, så är det ju liksom i filmen. De verkar ju skjuta någon slags färg kanske, med något ärtrör kanske. De får blodsfärg på sig liksom.
Det är ganska obehagligt när de gör det med råttor.
Definitivt. Och här är det mer att det är mycket döda djur med i filmen. Redan döda djur. Det är mycket pälsar och uppstoppade djur och djur byggda av olika skelettbitar.
Ja, just det.
Det var lite när de dök upp, när de här skelettdjuren dök upp, som jag fick den här lite svack kanske, och som fick mig att tänka, oj, man kanske skulle ha delat upp den här och sett varje del i ett barnprogram kanske.
Om du ändå ska in i Premiere,
ja,
och dricka kaffe nu i natt, så...
Just det. Det var nog där som jag bara, ja, men okej, det kommer vara mer och mer skruvade drömsekvenser.
Jo, de staplas ju lite på varann eller under varann, om man ska tänka att man bara dyker ner i någonting, som gör att den har ju egentligen, det är ju få saker som hände i scen nummer 4 som har så mycket påverkan på scen nummer 6, alltså att det är ju ingen utveckling, utan det är ju mer en nedåtgående spiral i en drömvärld.
Precis. Sen,
som gör den lite monoton och enahanda.
Exakt. Och så sen kan jag väl tycka, alltså jag menar, jag såg den väl rätt trött liksom redan, men mot slutet så kommer den igång på något sätt igen. Och,
med spelkorten?
Och, ja, och kanske att de här maskarna och sockpuppetsarna gjorde att jag blev lite glad igen. Och så bara, ja, nu är den igång igen liksom. Nej, men det blir väl, Alice i Underlandet är inte jättespännande ofta, tycker jag. Alltså när man ser den så här, man vet att det är något på G. Jag tror att han har rätt. Jag tror att den här lite mer smutsiga varianten, den här lite mer drömska lynchen-varianten liksom, av Alice i Underlandet är mer speciell än när det blir väldigt färgglatt. Någon som jag tänker på, det är ju Guillermo del Toro.
Han älskar ju den här filmen.
Han skulle vara så otroligt glad om han kunde göra en sån här bra film. Ja. Helt enkelt. och han försöker...
Men vi tror på dig, Guillermo. Ja. Förr eller senare är du där.
Exakt. Han försöker gång på gång, känns det som. Men ja. Nej, men det var kul att se, även om jag kände att jag hade sett den en stund. I mitten av den.
Vi får hoppas att den blir julkalender något år på SVT.
Just det, exakt. Jo, men vi kanske ska avrunda också och tänka så här, vad hon säger i början. När hon säger att det här är en film för barn, kanske eventuellt. Är det en film för barn, tror du?
Jag tänker ju att den skulle kunna ha en otroligt stark inverkan på ett barn. Ska jag tvinga min dotter att se den?
Jag tror att det här är en film för barn. Är min slutsats, tror jag. Och det är nog mycket baserat på min egen barndom.
Ja. Så om du visar man den här filmen för sina barn, så kan man växa upp och bli såna kompletta människor som du och jag.
Exakt. Inga
egen podd och allt.
Exakt. Inga problem med sitt inre överhuvudtaget. Allt är bara lugnt.
Fullständigt sammansatta människor.
Exakt. Okej, jag kanske ångrar mig.
Ja, men god jul på den.
Ja, exakt. Yes.
Precis, god jul och i gott nytt år så ska vi igen titta på en antologifilm. Och då kommer vi se på Field Guide to Evil.
Äntligen.
Ja, precis.
Säger jag helt utan ironi, för jag har länge velat se den. Men det blir alltså i nästa avsnitt. Spotify finns ju på.
Ja.
Där kanske man kan göra olika saker. Kanske kan man bara sätta den på repeat.
Just det, exakt. Man kan faktiskt ge den 5 stjärnor också, våran podd.
Det har inte jag gjort, det kanske jag borde göra.
Ja.
Tycker jag att den är 5 stjärnor.
Jag har faktiskt sett lyssnare göra det, så tack så mycket.
Mm. Annars så är det ju då andra podcastleverantörer som kanske Acast eller iTunes eller på våran hemsida vacancy.se. Ah, nej, jag ska inte plåga längre. Det är ju trots allt jul. Vi hörs. Ja. Hej.
Hej, god jul.